Nåd från frid och Gud. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Amen. Dessa påskmöten kommer och närmar sig sitt slut. Den hälsning vi hörde var ur brevet till Efesierna. Ett brev som inte är särskilt långt. Men precis som dessa möten har ett slut, så tänkte jag också läsa slutdelen av brevet. Ur Efesierbrevets 6:e kapitel, från vers 10 till och med vers 20. Och orden lyder lästa i Jesu namn som följer. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan av bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Amen. Timo Löppenen blev nog besviken här när han hörde vilken text jag läste. Han gav mig ett tips nämligen när vi bytte turer här. Han tar min predikotur nästa söndag och han gav mig den här. Och då frågade jag som en liten elev till de här mer erfarna att de, är det så att man måste välja text själv eller ha något förslag? Och han gav ett förslag om jämföra släktträden som nämns i Lukas och Matteus. Och särskilt då fokusera på en namn som jag, man som jag inte minns namnet på ens. Men jag kände att det överlämnar jag kanske till Timo nästa söndag. Den text vi hörde var välbekant och jag har setat under sommar eller under påskmötena här och funderat på hur Guds ord så ofta vävs samman till en helhet. Flera gånger under påskmötena har jag känt den glädje som David uttrycker i sin psalm. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. För är det inte så man ofta känner vid sammankomster och möten, att man en stund får stilla sig inför det Gud har att ge. Precis som Efesierbrevets skrivare och mottagare får erfara, så tar allt en gång slut. Så också det här brevet. Och här har han berättat om hur man bör leva i kristna familjen, i Guds rike. Och nu kommer vi alltså in på det sista kapitlet. Och jag tänker, när jag tänker på de här gröna ängarna där man får vila, samtidigt som jag har den här texten som vi läste i åtanke, så kommer jag att tänka på när jag själv 1994, den varma sommaren då, låg i militärtjänst i Falun, där vi hade en lång marsch i stekande hetta, där hjälmen mer kändes som en kittel på huvudet. Då var orden man längtade efter rast, vila på stället. Det betydde att man kunde slänga av sig över rocken som man ständigt skulle ha på sig när man marscherade, trots den hettan som var. Man kunde slänga av sig hjälmen, slänga ryggsäcken på backen, lägga sig, ta av sig skorna, låta fötterna vila och få luft. Är det inte ungefär så det är under till exempel detta påskmöten? Vi får lämna de olika bekymrerna, det som skaver oss, får vi lägga åt sidan en stund och bara vara, bara låta Guds ord, evangeliets källa, flöda. Vi får tvätta ren de sår vi fått på vandringen. På samma sätt har efesierna här samlats och läst detta brev till församlingen. Nu när brevskrivaren avrundar sitt brev, så kommer en uppmaning. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Det här att han inleder med att det inte är mot varelser av kött och blod vår strid är, betyder inte att vårt eget kött och blod är vän, utan det är någonting vi ständigt får kämpa mot. Men det han här vill föra fram, det är att människor i vår omvärld, det är inte de vi som troende strider emot. Oavsett härkomst, hudfärg, religion, så är det inte människan vi strider emot, utan varje människa är skapad av Gud. Det är Gud som har gett varje människa de sinnena vi har. Synen, hörseln, känseln. Och som Guds, som skapade av Gud, så är varje människa vår nästa. Och de kämpar vi inte emot. Vi kämpar inte emot Guds skapelse, utan precis som han fortsätter här, det vi kämpar emot är de onda makterna, mörkrets härskare, och ondskans andekrafter. Sen kommer då det som vi så ofta hört predikas om. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Här kommer nästa, om jag tänker tillbaka till min egen militärtjänst, så kommer nästa order. Och det var: gör er klara för avmarsch. Samma sak i den här text där brevskrivaren uppmanar nu till att förbereda er för den fortsatta vandringen. Spänn på er sanningen som bälte. Om vi tänker tillbaka på den tidens människor, så var de ofta klädda i ett långt svepande klädesplagg. Det var oerhört praktiskt, för när man la sig på backen så kunde man ha det som lägga sig på det, eller man kunde vira sig i det för att hålla värmen. Men när man sen skulle iväg på vandringen, så var det långt ifrån ett optimalt klädesplagg. Och det är det han här beskriver. Spänn på er sanningen som bälte, så att vi inte snubblar på de här kläderna som vi bär på. Och någonstans, om det var i Romarbrevet, så liknar man också denna klädedräkt vid synden. Att om vi inte knyter fast sanningen runt oss som ett bälte, så finns risken att vi snubblar på våra egna synder. Därför är det så viktigt att vi börjar med att spänna upp klädedräkten. Nästa detalj som han nämner är: klä er i rättfärdighetens pansar. Den skölden, den pansaret de här talar om, tror jag många av er yngre barn känner igen när ni tänker på riddare som har en metalltröja gjord av metallringar hängandes över kroppen. Den skyddar riddaren mot stötar ifrån svärd. Ni yngre som spelar mer våldsamma spel på datorerna vet mycket väl vad en kevlarväst är, och den har samma funktion. Här handlar det om rättfärdighetens pansar. Ett pansar som skyddar vårt hjärta. Rättfärdigheten som kommer av Gud, den har inte någonting med oss själva att göra. Den här rättfärdigheten har, precis som vi har hört flera gånger här, förberett genom påskens händelser, genom Herren Jesu lidande, död och uppståndelse. Genom tron, och endast genom tron, så kan vi nå och få rättfärdighet. Och vidare säger han: sätt som skor på era fötter villigheten att gå runt ut med budskapet om fred. Här tänker jag också att liknelsen om infanteriregementet, alltså de som tidigare rörde sig till fots, de liknelserna stämmer ju bra även här. Men Jesaja skriver i sin bok också om just evangeliebärarnas fotsteg. Han skriver att det är så härligt att höra budbärarnas steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter. Dessa evangeliets skor får vi alla klä oss i. Ta på oss för att uppfylla det Velimati nämnde om i sin predikan. Missionsbudet när Jesus sände ut sina lärjungar. Precis på samma sätt får vi ta på oss evangeliets vandringsskor för att sprida evangeliet till människor här i världen. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och här får vi återigen tänka tillbaka på hur en sådan sköld kunde se ut. Den var ofta heltäckande. Det vill säga att man kunde en oerhört stor och klumpig och tung pjäs att bära på. Men den skyddade hela kroppen. Om man tänker tillbaka på de här tidigare, så var det för att skydda fötterna från att snubbla. Pansaret för att skydda hjärtat. Men nu när vi kommer till denna trons sköld, så skyddar den hela människan. Och vad betyder detta då? Jag tänker att denna trons sköld är så oerhört viktig att vi alltid orkar hålla framför oss. För att, precis som det står här, att vi ska få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Men vad är denna sköld? Var kan vi få vår trygghet ifrån? Visst är det genom tron. Det är från Gud. Det finns ingen annan trygghet än den från evigheternas Gud. Precis som Jesus, när han blev frestad av själafienden, så svarade han med Guds ord. Jesus var frestad men föll aldrig i synd. Detta får ju också vi be om. Men vi som är människa av människa, vi har också den gamla delen, köttet och blodet, som vi pratade om tidigare, som vi kämpar emot. Och det gör att vi också ofta faller i synd. Men för att undvika sådana situationer, så är det så viktigt att vi alltid bär med oss tron. Och jag tänker tillbaka på hur tron har burit människor genom tiderna. Och ibland är det inte alltid så lätt att bära skölden. Vi har hört talas om hur Jesus var i Getsemane trädgård, där han bad och där lärjungarna inte orkade vaka. Jag kommer också att tänka på en annan situation där en troende man, trons förebild Moses, vacklade i sin tro, orkade inte hålla sina händer uppe när striden var som hetast mot amalekerna. Så länge han höll armarna upprätt, så ledde Gud Israels folk till seger. Men Moses tröttnade, hans händer sjönk ner och amalekerna fick övertaget. Gud sände då Aaron och Hur för att hjälpa dem. Hjälpa Moses att hålla händerna uppsträckta. Och på så sätt visade han och dem sin tro på den himmelske fadern, och han ledde Israels barn till seger. Dessa brinnande pilar det talas om här är lömska. För det är sällan en pil är sådan att den dödar på en gång. Man har liknat den här pilen som en giftpil. Man får bli träffad av den och man får ett sår. Man känner ett obehag. Då finns en möjligheten. Att tvätta ren såret. Få bort giftet. Men om man låter det vara, så sprids giftet i kroppen. Och leder slutligen till döden. Precis likadant är det i tron. Om vi faller i synd, så finns Guds rike och Guds barn alltid närvarande. Och precis som vi också hörde i Velimatis predikan, att det är så gärna vi som Guds barn ger förlåtelsen. När en människa har fått syndasår, vill få dem läkta, så har vi som Guds barn fått den uppgiften att vi kan läka de såren som vi har fått. Men om man låter giftet, synden, verka, så kommer den att tillta i kraft. Och slutligen finns risken att tron dör. Man orkar inte längre lägga bort synden. Sådan är själafienden. Han ger en bild av att den här synden är väl så liten. Det här är ingenting du ens behöver göra bättring för. Det här är ingenting du behöver tro förlåtet. När man har invaggats i den falska predikan, den falska tryggheten från själafienden, så plötsligt vänder han helt och hållet om. Och börjar predika att den här synden som du har begått, den är ju så fruktansvärd och den är så hemsk. Och du har fallit i flera synder. Det här är ju ingenting du ens kan få förlåtet. Det är ingen som någonsin har hört om så fruktansvärda synder som du har begått. Kära vän, kära vandringsvän, kära broder och syster. Så oerhört viktigt att inte lyssna på själafiendens predikan, utan i Guds rike finns förlåtelsen, och Gud, han ser in i ditt hjärta. Han vet vad din hjärtas vilja är. Han vet också vilka synder du begått. Men han har också lärt oss att när vi en gång fått våra synder förlåta, så finns de inte längre. Och vidare här i vår text så pratar han om att gripa frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Det här predikades det om igår. Om Guds ord, som är så oerhört viktigt att få samlas kring. Vi får höra vad heligande har att ge oss. Heligande som verkar i Guds rike. Men om vi tänker tillbaka på den text vi har gått igenom hittills, så har den tidigare rustningen handlat om försvarsutrustning. första var bältet för att helt enkelt binda upp klädedräkten. Men sen handlade det om rättfärdighetens pansar. Det handlade om skor på fötterna. Det handlade om trons sköld. Och det handlade om frälsningens hjälm. Alla de är försvarsvapen. Men nu kommer vi in på det som avviker. Ett andens svärd som är Guds ord. Andens svärd skriver man om i Hebreerbrevet, om att det är vassare än ett tveeggat svärd. I Hebreerbrevets fjärde kapitel, verserna 12-13. Där står om Guds ord är ett levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Och sedan fortsätter det också. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Jag hoppas tolken hinner med. Dessa andens svärd satt jag tänkte på också under Velimattis predikan. För det är, den har en så oerhört viktig uppgift. Den ena klingan är lagen och den andra är evangeliet. Och ofta när Guds ord predikas till människor som inte har fått del av nåden, så tolkas den som så dömande och så hård. Och risken är att vi som människor, bristfälliga sådana, hamnar i diskussioner med andra där vi tänker att vi använder Guds ord, men att vi gör det på fel sätt. Att vi istället för att lyfta en människa trycker ner en människa. Och därför är det så oerhört viktigt att vi är försiktiga så att vi inte sårar andra människor. Men ändå är så pass tydliga, som Velimatti också sa, att vi kan inte, när vi ser att en människa lever i synd, så kan vi inte heller låta den människan tro att han fortfarande är ett Guds barn. Det är en svår balansgång. Det finns alltid risker. Och vi har i Bibeln blivit uppmanade att vara försiktiga så att vi inte själv hamnar i den synden. Men detta Guds ord har ju framhållits under dessa påskmöten, och det är därför dessa påskmöten anordnas. För att vi som redan är troende ska bli stärkta i vår tro. Men vår bön är ju också att de som fortfarande är utanför Guds rike skulle få höra Guds ord som en kallande röst. Att även Jesus Kristus, han led, han dog och han uppstod också för dina synders skull. Sedan fortsätter det i vår text. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Återigen kommer jag att tänka på Getsemane. Det är så lätt att vi i vardagen är så stressade, så upptagna med det timliga, att vi glömmer att vaka i tron. Och det är så ofta själafienden lägger ut fällor där det är så lätt att fastna. Det är så lätt att vi faller i synd. Och det är därför Bibeln så ofta uppmanar oss till att vaka. Här uppmanades det också att be för alla de heliga. Och den 19:e versen tänker jag att det är ju ord som jag gärna själv också skulle ha sagt. Där skriver de: be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Denna bön tror jag alla predikanter har. Och jag tror att vi som Guds barn ofta ber för våra predikanter. Men jag tänker också att det här handlar inte bara om predikanterna, utan precis som uppmaningen var här, att ta på er skorna, gå ut och förkunna evangeliet. Det gäller oss alla. Så gäller också de här sista orden oss alla. Att när någon frågar oss om vår trosgrund, att vi då orkar stå, upprätta, berätta om vad det viktigaste är i våra liv och hur vägen till räddningen ser ut. Att påminna våra vänner, icke-troende vänner, att även din själ är odödlig. Var vill du att själen ska finnas i evighet? Det viktiga är att väcka med svärdet, men ännu viktigare är att läka med ordet, med evangeliet. Och det är i detta Guds ord i kärna som där vi också får vår styrka till att fortsätta vår vandring i evangeliet. Och därför vill jag för egen del under många tvivel, det här känner mig så olämplig uppgiften, men framförallt så känner jag min egen syndighet, och därför vill jag fråga om jag får tro alla mina fel och brister och synder förlåtna. Det känns så bra att få ha varit här på möten, fått lyssna till Guds ord, men det känns också så oerhört gott att få påbörja vardagslunken igen med ett rent samvete. Och det är därför vi har samlats här, för att också du ska kunna få höra Guds ord och kärnan, evangeliet. Tro, kära broder och syster, dina egna synder förlåtna i Jesu namn och blod. 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 I Jesu namn. I Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. I Jesu namn. I Jesu namn och blod. Alla synder. I Jesu namn. I Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. Alla synder är förlåt. I Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna. är det inte en oerhört stor lycka att få vara ett Guds barn. Och jag tänker på de trygga orden vi fick höra i predikan vid kvällsmässan igår. De avslutande orden som Jesus sa till Thomas. Att Thomas, du tror för att du har sett. Men salig det som tror trots att de inte har sett. Den saligheten har vi att se fram emot. Vi är lyckönskansvärda redan här i tiden. Men än mer i evigheten. I Jesu namn. Amen. Vi stillar oss till tack och bön. Vår kära himmelske Fader, rättfärdiga helige Gud. Denna påsk så vill vi tacka dig för att vi har fått komma samman till ditt heliga ord. Du har fört oss ut på de gröna ängarna. Där ditt evangelies färska vatten har fått svalka oss. Du har renat oss från våra synder. Vi vill tacka dig framför allt, käre Fader, för den största gåvan som någon kan ge. Din son Jesus Kristus, som gav sitt liv för den syndiga människans skull. Vi ber, kära Fader, att du leder in människor som ännu står utanför in i ditt rike. Vi ber, kära Fader, för vår egen skull, att du välsignar oss så att vi bevaras som dina barn. För vår vilja är att vi en gång ska få nå härlighetens himmel. Vi ber så som vår frälsare har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelser, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.